Benne.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, påsken är förbi, men inget är sig likt. Ett NHL-slutspel som skulle varit igång är på paus och alla ställer sig frågan: kommer det bli någon mer ishockey den här säsongen? Kommer det bli någon mer idrott? Ja, det är ingen som har svaret på de där frågorna, men här i Viaplays hockeypodd på tisdagar i Viasat Sport Premium och på Viaplay så skrinar vi vidare ändå. Vi har lite nostalgi, vi har listor, vi har ett hockeyquiz. Och vi möter många av de största stjärnorna. Så välkomna att följa med oss nu under en dryg timme. Och vi gör det både i podcastformat och i tv-format. Och kalla in två av våra experter, kanalens sådana, Erik Granqvist och Rickard Wallin finns med den här dagen. Kul att se er. Och Erik, hur är läget med dig?
Ja, det är, efter en mörk vecka så såg jag ljuset när du tipsade om VM-krönikan. Vi var i Nashville, tänkte jag, det här var ju trevligt. Och sen fyllde ju våran vän Rickard Wallin 40 år, då blev jag glad igen. Välkommen till andra perioden, Valle.
Tack så mycket, tack så mycket. Man får vara glad åt det lilla nu för tiden, men det, ja, det är speciella tider på alla sätt, och det var det att fylla år också, även om jag vet inte, det var väl ungefär samma när man vaknade, och kanske något stelare ändå på fredag morgon.
Hur firar du, Rickard?
Det blev ju ganska så ja, liten skala med familjen på morgon. Sen var det lite skola och dagis, och blev överraskad av mina föräldrar och svärföräldrar på utsidan. Blev en utefika och lite firande på det sättet. Och sen var det lite fin mat bara på kvällen. Och ja, tårta. Fick önska bakelser och lite sånt. Och så fick jag en paddelväska som ju för min yngsta son redan berättade dagen innan att jag skulle få. Så överraskningen var total. Ja, men jag är jättenöjd.
Paddelväska, det är inte dåligt. Det har man inte själv. Vet du. Vi säger jättegrattis, och det är jag garanterat våra podcastvänner också. Nu när vi då tar tag i avsnitt nummer 275. Nyhetssvep som vanligt för att sondera terrängen. Och det är verkligen med tunga huvuden vi noterar att Colby Cave inte i liv längre. Han blev 25 år gammal bara, Colby Cave, som har spelat 67 matcher i National Hockey League. Drabbades av en hjärnblödning och livet gick inte att rädda, som en hel hockeyvärld sörjer Colby Cave. Vidare kan vi notera att vi säger grattis till Tony Mårtensson som nu avslutar sin aktiva hockeykarriär. Han har vunnit VM-guld 2006, 2 Gagarin Cup-titlar blev det i Ryssland och 400 matcher i SHL och ett antal också i Hockeyallsvenskan. Han avslutar sin karriär i Almtuna. Och med NHL, på tal om det blir något mer spel, NHL funderar kring att avsluta säsongen och spela på neutral mark. Det är ett av dragen man har plockat fram, och spelar då utan publik också. Kommer mer information om detta såklart när de vet hur coronaepidemin utvecklar sig där i Nordamerika också. Men ett förslag är alltså att eventuellt då färdigspela säsongen och ha den då på neutral mark för de största stjärnorna där. Vad säger du om det, Erik?
Ja, vi var inne på det för några poddar sedan att de tänker utanför boxen nu. Jag hörde bossen Batman där i NHL. Han var på CNN och pratade just om North Dakota, spela där på neutral mark. Alltså hitta alla möjliga sätt för att avsluta säsongen. Men jag refererar till en mörk vecka när det är den här coronatiderna förra veckan. Ser lite ljusare ut på det idag, men jag tror fortfarande inte att vi kommer få se NHL-säsongen avslutad 1920.
På tal om avslutat, Tony Mårtensson då lägger skridskorna på hyllan. Vad är ditt främsta minne av Tony, Rickard? Mött honom åtskilliga gånger.
Främsta minne... Jag kommer ihåg Tony Mårtensson, liksom Henrik Zetterberg och Mattias Weinhandel och bröderna Sedin. Alltså, mina första minnen kommer ju från juniorlaget, hur de såg ut på den tiden. Och det är ju häftigt att fått göra alltså den resan in i elithockeyn tillsammans, och sen sett hur alla de här killarna har haft fantastiska karriärer. Och Tony var en sån där som växte in i kostymen, både i juniorlandslaget och seniorhockeyn. Och utan att ha en sån personlighet som att han tog för sig speciellt mycket, så gjorde han ett väldigt stort avtryck vart han än kom. Och spelsinnet, jag vet inte om det har varit så många som har haft bättre spelsinne än vad Tony har haft. Det var en lurig herre att spela mot. Det minns man väl kanske framför allt. och sen fått äran att spela tillsammans i Tre Kronor också några gånger, så fick man njuta av hans konster. Och det är bara att lyfta på hatten återigen. Det känns som att man tackar av en efter en av de här gamla kompisarna man har haft sedan den tiden. Men som sagt, jättefin karriär, och det känns som att han verkligen gjorde så gott han kunde med att spela in nästan hela vägen in i 40-årsåldern. Så lite jaggervarning på Tony då.
Ja, sannoliken. Jag läste en intervju på hockeysverige.se där han erbjuder sina tjänster till att eventuellt bli en powerplay coach, kanske uppe i Dalarna i Leksand. Det var ett av de här lagen som poppade upp då. Har ju ett brett kontaktnät där. Thomas Johansson är ju som är sportchef, känner ju Tony väldigt väl såklart. Och med tanke på Leksand och powerplay coach, om man tittar just på coachbiten där, så lovar du, Erik, att spana lite kring vad som händer med grannen där nere i Ängelholm, Björn Hellqvist. Det var ju jätterubriker förra veckan att han var på väg att lämna Modo då för att ansluta till Leksand. Vad är status?
Ja, fördelen med att bo här i hockeystaden Ängelholm, bara ett slagskott ifrån ishallen, är att man springer på folk. Jag har varit i kontakt med Björn, så att jag har bra information. Och statusen är att jag tänker att Thomas Johansson, sportchefen i Leksand, ringer till honom och undrar om man kan tänka sig att träna Leksand. Och då svarade Björn ja till det. Och sen ringde Hans Abrahamsson upp, sportjournalisten på Sportbladet. Och då var han frispråkig och berättade det här, att han skulle mycket väl kunna tänka sig att spela i Leksand. Och jag vill ta ett perspektiv. Dels vill jag säga att jag har själv aldrig brutit avtal. Sen jag skrev mitt första kontrakt som 16-åring när jag gick från Boden till Luleå, så har jag alltid fullföljt mina avtal. Det är en grundvärdering i mig själv. Men om jag klättrar upp på berget och kollar ur Hellqvists perspektiv, så kan jag se så här att han är ju en jätteduktig lagbyggare. Det vet vi från Malmö, och det vet vi att han har gjort i Modo. Där fick han ju inte avsluta den här säsongen som det var tänkt. Och jag tycker 99% av livet är en förhandling. Och i det här fallet så kan jag se en vinna-vinna situation. Hellqvist har tömt sig totalt där i Modo, tycker han, med att bygga det här laget som nu har raserats i stort sett helt. Thomas Johansson och Leksand vill ha hans tjänster. Och nu blir det en förhandling. Nu måste de betala för det. Han har en out i kontraktet år 2-3 för 300 000. Jag skulle säga att Leksand köper ut Björn Hellqvist från Modos kontrakt för, säg, 500 000 kronor. Och från idag så slutar hans Modo betala hans lön. Det skulle de över hela sommaren. Det skulle de spara 1 miljon på. Så då får de in 1,5 miljon. Tar in Phil Horsky, succétränaren ifrån Vimmerby. Och sen har man Per Styv. Man tar upp Urban Omark, Linus Omarks brorsa som är duktig skillscoach. Och Andreas Eriksson fortsätter som målvaktscoach. Då har man en hungrig SHL-värdig stab i Modo som kan bygga vidare där. Och Björn Hellqvist kan åka till Leksand och göra det han brinner för just nu då, försöka etablera det laget i SHL. Men jag tycker det är väldigt intressant om man ser det ur olika perspektiv. Det är enkelt att bara ta, man ska hålla avtal, punkt slut. Och det tycker jag själv, så lever jag efter. Men om man tittar ur ett annat perspektiv så kan man se att det kan vara en vinna-vinna situation. För att jag förstår att Gladen nu är emot och säger stopp och belägg, han ska träna oss. Och det är en förhandlingstaktik. Då får de ju ut mer pengar för honom när Leksand köper ut honom. Men det är inte bra att försöka behålla en tränare som egentligen inte vill vara kvar där. Vad säger du, Valle?
Det var en ganska ingående helgardering där, tycker jag. Du täckte in de flesta perspektiven och infallsvinklarna, men det är ju precis som du säger, att det är klart att det finns olika sätt att se på, det, på den här situationen, men det blir ganska tråkigt när den läcker ut på det här sättet och det blir liksom ont blod vad man än gör av den här situationen nu. Så det bästa hade ju varit om det här, om det nu blir förhandlingar, om det sköttes på utsidan så att säga. För det, även om du målar upp en läcker bild och tar in en succétränare från Vimmerby, så tror jag inte att Modo-fansen kommer tycka att det här var ju kanon efter vad de hade byggt upp i år. Och Hellqvists Modo såg ju riktigt farliga ut för att attackera upp mot SHL igen. Och det är ju, alltså alla är ju förlorare i den här coronahistorien på ett eller annat sätt. Men Modo måste vi nästan räknas in som en av de största med tanke på vilket litet fönster de har där uppe i den begränsade marknaden som än är, och ta sig upp och utmana med SHL-platserna. Så det kan kännas också för mig lite konstigt att man har tecknat in sig på så pass långt avtal, så att Hellqvist bara på ett år till, så kan man ju förstå att han hade lite planer på att röra sig om det inte skulle gå och gå upp. Men jag förstår att fansen och lagledningen där då, eller de som styr, kan tycka att det är lite magstarkt att komma och säga att man vill bryta kontraktet för att gå vidare bara för att man inte gick upp i år. För det var ju verkligen inte så att han bara hade det kontrakt, eller det året kvar på kontraktet. Så det här kommer bli infekterat, och även om man nu hittar en lösning, så tror jag inte att alla kommer vara helt nöjda och glada hur det än blir här.
Nej, det var ett nyskrivet treårsavtal också, Björn Hellqvist då, med Modo. Bara ett ja eller nej. Kommer Björn Hellqvist träna Modo? Vi börjar med dig, Rickard.
Nej.
Erik?
Nej.
Kommer han träna Leksand, Erik?
Ja.
Rickard?
Ja, annars får han sluta träna, det tror jag inte. Det är de två alternativen, jag säger också ja.
Ja, men då fortsätter du din spaning där nere i Ängelholm, Erik. Håll koll på grannen Björn Hellqvist. Han kommer lämna Ängelholm också nu. Han kan inte vara någonstans, vet du. Ögonen finns där. Dina ögon, Erik, har ju annars varit på de lagen i SHL som redan nu då har gått ut med sina värvningar och börjat förstärka och göra sig redo för en nalkande SHL-säsong. Ni har ju haft gott om tid nu med tanke på att säsongen så abrupt tog slut. Om du skulle göra en liten lista av de där, över de som ser mest intressanta ut, hur skulle den se ut?
Drygt en månad sedan vi såg en avnjöten SHL-match och jag har gjort en brons-silver-guld platser för de lag jag just nu tycker är mest spännande och intressanta i fantasin. Och på tredje plats så kommer Brynäs med sin nya coach Peter Andersson. Tydlig, hårda nyper men också ett varmt hjärta. Han kommer ändra vanorna hos det här Brynäs-laget. Man har skickat Blomqvist och några trotjänare in med Tom Hedberg och en gammal guldkompis till mig och Rickard Wallin. Kristoffer boxa ut Berglund. Han har cyklat 2,5 kilometer varje morgon när han var liten. Oavsett väder så i 30 grader kyla kunde han cykla till skolan. Han är stenhård och från 2008 och framåt. Och sen har han vunnit 2 SM-guld, 3 Champions Hockey League-guld, JVM-guld 2012, VM-guld. Så det här är en riktig guldmeriterad herre som kommer tillsammans med Rifalk på ett mästerligt tandem i målet. Nils Höglander, årets artist förra säsongen, kommer fortsätta att briljera. Sen åker han till Vancouver året efteråt. Men han kommer hjälpa Rögle vid sin första slutspelsmatch tillsammans med bröderna Abbott som bygger vidare med sin vinnande stil. Och på tal om Abbott-bröderna, de har ju spelat uppe i Luleå som just nu är mest spännande för mig. Mycket tack vare Linus Klasen som återvänder från Lugano. Han gjorde succé senast när han var i Luleå tillsammans med Bulan Berglund och han kommer fortsätta göra det. Jesper Wallstedt, den mest tekniskt begåvade målvakt jag någonsin har sett. Han gjorde sin debut HV borta när Rautio fick feber. Han och just David Berguv Rautio kommer att fortsätta att förgylla. Bulan Berglund var med om han guld 96. Nu är han huvudtränare. De är spännande. De går för andra här guldet. Luleå är det mest intressanta laget just nu för mig.
Ja, bra. Då kan du andas lite där. Ni som lyssnar på podcasten märkte att det var en Granqvist i hög form. Ni som tittar på det märkte att det hackade lite där innan vi kom igång då med Johan Gustafsson då, som ska ansluta till Rögle. Man ska heta Granqvist så kan man prata länge och mycket och intressant. Men de där tre lagen, Wallin, ingen kring Färjestad där. Vad hände i din gamla klubb?
Det blir lite stiltje här. Man har ju gjort klart på målvaktssidan och tagit in den norska målvakten. Nu får du hjälpa mig, Erik, här.
Haukeland.
Haukeland, bra. Jag vill inte säga fel. Han kommer ju att komplettera dem med Arvid Holm till nästa år. Så jag träffade din efterträdare, får vi väl säga, Masken, Maciek Swoosh här i helgen. Och han är väl den som sitter lugnast i båten. Annars finns det en hel del att göra där i lagbygget i Färjestad, tycker jag. Det är ju klart att Linus Johansson, lagkaptenen, lämnar. Marcus Lillis Nilsson lämnar också poängkungen i hela SHL. Så det är stora skor som kan fyllas. Och det som gör mig mest bekymrad och förvånad är att Per Åslund inte har skrivit nytt kontrakt. Det hade för mig varit en självklarhet att se till att en sån kille är tryggad för framtiden. Han har aldrig varit bättre, vågar jag säga, och har ändå varit pålitlig under många år. Vill vara i Färjestad, är en fanbärare, gör alltid en kedja bra. Så det hade jag tyckt var en automatisk förlängning, men av någon anledning så verkar det kärva. Och det gör att man känner sig ännu mer osäker på lagbygget i det här läget. Men ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt att sitta med korten öppna, så att säga, när man går in i säsongen. Men det är klart att de här lagen som Erik räknar upp, de har ju varit tidigt ute och känns relativt klara. Så vad är vi inne i nu? Mitten av april. Det är lite tidigt att börja säga om hur det kommer bli när vi går in i säsongen, när den nu börjar också. Men det är klart att det känns lite svajigt här i Karlstad, det måste jag säga.
Om vi lämnar Karlstad och tar oss till 031-området Göteborg. Frölunda var inte med där. Hur mår Frölunda, tror du, Erik?
Intressant. De har ju kontinuitet i ledarstaben där. Lechtaler, Sjöström som är på toppen och sen Roger Rönnberg. Kristoffer Näs. Men Viktor Stråle nu lämnar, och det är ju väldigt intressant att det är några assisterande coacher som har lämnat. Och jag såg att Roger Rönnberg uttalade sig om att han hade ett väldigt driv Stråle, men lite sämre tålamod. Och han kommer nog mest troligt då hamna i Brynäs tillsammans med Peter Andersson där. Men Frölunda, det är ju den vinnande organisationen. Det var de enda som vann ett mästerskap förra. Det var ju CHL-titeln de tog hem återigen. Och de kommer att hitta ett nytt sätt. Men just nu är det ju en del frågetecken. Bland annat i tränarstaben. Vem ska man ta in som forwardscoach vid sidan av Rönnberg och Kribba Näslund?
Ja, det finns lite att fundera kring där. Gott om tid än så länge. Vi lämnar Göteborgsområdet också och tar oss ner till Skåne, där Malmö drar igång sin säsong på allvar på måndag. Målvakten där som kan bli utsedd till hela SHLs bästa målvakt den här säsongen är ju Oskar Alsenfelt, rutinerad som få. Oskar och sin mentala rådgivare coach Andy Svärd har ju samarbetat under lång tid nu. Och man undrar hur läget är där nere under coronatiden just i Malmö, Oskar?
Ja, alltså för mig själv så är det rätt okej. Okay. Jag känner mig, jag mår bra och min familj mår bra, och vi ska köra igång officiellt träna på måndag, så att jag mår bra. Men det är klart att när man tittar runt sig så förstår man att kan inte alla göra det, och att det är en omväxlande tid såklart.
Och för dig Andy, med ditt jobb nu, hur fungerar det?
Jo, men det har ju varit en intressant tid. Det har varit fullt upp på många plan, om man säger så.
Är det mer nu att göra för dig än tidigare?
Det är ju vissa faser i samarbetet som har kommit lite tidigare här nu naturligtvis. I och med att säsongen blir lite kortare än tänkt. Och sen så är det ju fler som sitter i en situation där de jättegärna skulle vilja starta upp ett samarbete, eftersom de här tiderna naturligtvis triggar igång vissa saker.
Vilka saker är det?
Nej, men det är ju lite grann som det vi jobbar med, att man är orolig och har man någonting som är lite underliggande så kanske det kommer fram starkare i sådana här tider. Att man är orolig för framtiden, och det kan ju yttra sig på olika sätt och vis också.
Oskar, hur orolig är du över framtiden när det gäller det hockeymässiga?
Ja, det kan ju låta lite naivt, men jag är inte dugg orolig faktiskt. Jag jobbar inte så, utan jag försöker fundera lite vad jag kan göra och vad jag kan påverka och jag kan göra för att det ska bli bra runt omkring mig och för dem som jag älskar runt mig. Så att, det känns som att jag är inte så orolig, men jag anpassar mig.
Men just det här som du pratar om, det jag antar att du har lärt dig mycket från Andy också, det sättet och det sättet ni jobbar på nu, för ni har arbetat tillsammans under 13 år, framförallt nu i Malmö. Berätta hur det började för dig, Oskar.
Ja, jag ska väl börja med att säga att framförallt så jobbade vi ju mycket i början, och då var det inte kanske i Malmö, men vi har jobbat under lång tid, och jag tror ju absolut att det svaret jag gav på förra frågan har en stor del i det, att man har fått lära sig under lång tid med hjälp av Andy och Andys metoder och så vidare, att det gäller att vara förberedd, och det gäller liksom att ha en plan, och det gäller att veta vad man kan påverka, och sen så tar det utifrån det. Så jag känner mig förberedd för allt som kommer innanför ishockeyn, och sen när man har hållit på med det ett tag så smittas ju det av till sitt vanliga liv, och man blir bättre på att hantera vardagliga grejer och saker som händer i livet annat. Så att för mig är det mer nu nästan att min utmaning blir nästan att jag måste ta det lite lugnt och vara förberedd och lyssna in andra runt omkring mig.
Vad känner du när du hör de där orden, Andy?
Jag blev helt varm i kroppen här. Jag sitter ju och njuter, och det är som en härlig symfoni på alla sätt och vis. Men vägen dit har ju inte varit guld och gröna skogar naturligtvis.
Hur har den varit?
Jo, men det är ju en träning precis som allt annat. Vi har ju haft våra utmaningar med både yttre påverkan och inre påverkan. Men Oskar har ju genom alla år hållit sig till systemet. Varit jätteduktig på att se till att han jobbar med verktygen. Och sen är han ju en människa som gärna utmanar mig också och sin omgivning. Så att, det har varit jättespännande och är spännande varje dag när man träffar honom och surrar gott med honom.
Men att du tog det här steget, Oskar, vad berodde det på? Var det för att du skulle kunna prestera bättre på isen eller var det mer för att du mådde lite annorlunda, lite märkligt? Vi har hört många historier, Jonathan Hedström bland annat har pratat i våra kanaler om psykisk ohälsa. Hur var det för dig?
Ja, det var nog en blandning tror jag. Jag tror nog att det blev väl så att det var mycket fokus med att prestera, för att jag kanske till en början hävdade att det var på grund av att jag ville bli bättre som hockeyspelare och prestera och sådär. Men jag tror ändå i grunden så sökte jag mig åt det hållet med hjälp av folk runt omkring mig såklart, för det var inget självklart val. Det är ändå 13 år sedan och jag var ung och då var det ju inte så långt kommet som det är nu. Men jag tror underliggande så sökte jag mig dit lite för att jag var lite stressad inombords och ja, så mådde säkert bra, men jag kunde må bättre.
Om man ser på det här, hur upplever du det när du tittar dig runt i omklädningsrummet varje dag, Oskar? Alltså, hur stort är problemet inom elithockeyn?
Ja, alltså det är ju svårt att säga, för att jag tycker att den frågan blir lite felställd, för att man kan inte titta sig runt i omklädningsrummet, för där ser alla ut att må jättebra och där är det fullt fokus på hockeyn. Och utmaningen är att vi måste gå lite djupare liksom och börja prata mer öppet med varandra och ställa rätt frågor och lyssna in och känna liksom. För det kommer inte bara komma av sig själv, tror jag, i ett hockeyomklädningsrum att någon säger att man inte mår bra och sådär, utan vi måste börja lite lättare och så kommer det nog leda lite mer dit.
Vad känner du, Andy, som är professionell inom det här yrket också, om utveckling som sker, att allt fler nu verkligen öppnar upp det de har inombords och har haft väldigt länge?
Men det stämmer ju. För många år sedan när jag började en gång i tiden så då hände det ibland att folk satt i bilen och ringde in från mobilen och sa, ja, har de gått nu? Och så smög de in bakvägen. Nu får jag ibland dem från trapphuset för att de träffar varandra där och shit, är du här och så. Och det har hänt att de följer med in ibland också och börjar om med den nya klienten för att de känner han sen innan. Men det viktiga tycker jag är, och det är väl egentligen det jobbet jag har försökt göra under många års tid, det är ju att ta bort stigmat kring det här med det vi kallar för psykisk ohälsa då. Och jag kallar det ju för att hamna i DFT, det förändrade tillståndet. Och när vi pratar om det på ett sätt där vi tar bort själva stigmatiserade känslan av det, där det egentligen är en naturlig känsla som kommer upp, ett naturligt tillstånd, då kan vi ju lägga ganska mycket mer fokus på att ta oss ur det och lösa utmaningarna istället. För jag förstår ju att om huvudet gör någonting som den tycker om att göra och man är inställd på att man ska gilla det och man älskar att göra det här, samtidigt som kroppen egentligen bara skriker någonting som är negativt om man misslyckas göra det man har gjort på träningarna eller så, då förstår jag att det blir en konflikt. Och den konflikten har man ju kanske varit mindre bra att prata om därför att det ses som ett misslyckande. Men det försöker vi ändra på så mycket vi kan naturligtvis. Och Oskar har varit superduktig på det redan från början.
Ja, det är ju bara att kolla på resultaten. Har ju möjligheten under den här kvällen också att bli ute till SHLs bästa målvakt. Gratulerar till en bra säsong, Oskar, som vi fick ett abrupt slut såklart med, på grund av coronakrisen. Men hur tror du, det är en hypotetisk fråga, jag vet, att du hade varit som målvakt om du inte hade inlett och tagit det här steget att jobba tillsammans med Andy och den här mentala rådgivningen som du har fått?
Ja, så det blev en icke-fråga, för jag hade inte varit målvakt nu. Så att, ja, jag har inte varit bra.
Varför har du inte varit målvakt?
Nej, men alltså det, jag träffade Andy vid ett läge i mitt liv där jag inte visste vad jag ville och vem jag var och vad jag skulle gå vidare därifrån. Och helt plötsligt kom det någon som var rätt rak och sa att men ska du inte, om du får våga och drömma fritt, liksom, vad vill du då? Och då sa jag, ja, nej, men det hade varit kul att kanske spela i Division 1 eller Allsvenskan typ, liksom, men det vet jag inte, det är svårt, det är många målvakter. Och så sa han, nej, men du får tvingas lite här, du måste, du, liksom, du behöver inte, du måste drömma nu. Ja, då sa jag, ja, men då är elit sen att kunna leva på det. Och någonstans där började ju ändå en tanke, och han fick han ju påminna mig några gånger, men målet var satt någonstans där, i alla fall starten på det. Och hade inte han kommit in i bilden där på det sättet och lärt mig hur man kan tänka, så hade jag inte kunnat ta de kliven så snabbt, och jag hade definitivt vänt mig åt ett annat håll, tror jag.
Avslutningsvis, Andy, till dig ett kort svar om det går. Hur tror du att det här kommer påverka spelarna där ute, den här coronakrisen och allt som pågår och allt som kommer förändras nu?
Ja, alltså, i grund och botten så tror jag att de flesta killarna och tjejerna som är sportsligt involverade någonstans, speciellt inom hockey, de har rätt så bra koll på läget. Det här är ju en situation som inte människan i sig själv, får vi då hoppas, har startat upp. Och då brukar ju människan vilja komma tillbaka till ett normalläge så snabbt som möjligt. Så jag tror att de flesta vet ju vad de vill göra och kommer att fortsätta och jaga sin dröm. Och sen kan en del behöva lite hjälp på vägen. Och sen får ju tiden utvisa hur snabbt vi kommer tillbaka. Det är ju det som är det viktiga egentligen.
Ja, sannoliken. Tack så jättemycket för era tankar och lycka till med den nya säsongen då, som drar igång på måndag, Oskar. Och tack så mycket, Andy, också. Och ett fortsatt lyckat samarbete mellan er två.
Tack själv.
Tack, tack.
Ja, onekligen intressant att ta del av det där spelet utanför isen som ska göra spelarna framgångsrika och gör det också. Jag vet att både Erik och Rickard har goda erfarenheter av det här samarbetet just med Andy Svärd också. Hur förändrar det dig som spelare, Rickard?
Det förändrade mig som människa, så att spelaren Rickard Wallin kunde spela de sista åren av sin karriär. Annars hade jag också vänt mig åt annat håll i tuffa perioder som var för mig när jag fick min ryggskada som egentligen höll på att avsluta min karriär. Så lyckades Andy ändå hålla mig på rätt kurs, och jag har haft så himla mycket nytta av de insikterna, kunskaperna om mig själv som Andy har hjälpt mig att hitta. Och jag önskar verkligen att jag hade haft dem mycket tidigare i min karriär, och framförallt tror jag när jag var borta i Nordamerika så hade jag haft enorm glädje av att kunna hantera yttre påverkan på ett helt annat sätt än jag hade då. Men man gör ju så gott man kan med de förutsättningar man har, och jag vet att de som har Andy i sitt stall har bättre förutsättningar än de som inte har det, i alla fall inte mitt sätt att se det.
Erik, med den här vetskapen som ni har nu, om man tittar på den här världen med mentala coacher, det finns ju väldigt många där ute också. Hur vanligt är det, och hur mycket kommer det öka, tror du, samarbetet?
Det kommer fortsätta öka. Tidigare var det individuella idrottare, det var golfare, tennisspelare. De som visste att allt hänger på sin egen prestation, men sista 10 åren har vi sett en enorm utveckling, tack och lov, att många lagidrottare också tar fullt ansvar för sin egen prestation och just lära sig hantera press och stress och det som Andy kallar för det förändrade tillståndet, som är en naturlig reaktion på en viss situation. Men många kan ju inte hantera det och prestera därför bättre på träning och får inte ut max av vad de kan av sin potential när de väl ska prestera. Plus som Rickard säger, att man får verktyg som man kan använda sig av även i det vanliga livet när det kommer till att vara i ett arbetslag som vi är på via Play. Vi kommunicerar med varandra och är tydliga med förväntningar, hur vi vill uppfattas och så vidare. Och det gör ju att på alla områden så kan man ha användning av att ha en mental coach som bollplank.
Ja, sannoliken lyckat. Spelare som har kommit långt och kan det där med att hantera press. Det är ju många av våra största stjärnor i världens bästa liga, National Hockey League. NHL anordnade förra veckan en presskonferens med 4 utav de här profilerna. Oliver Ekman Larsson som befann sig hemma i Tingsryd, Niklas Bäckström som befinner sig i Washington, Victor Hedman satt i Tampa och Mika Zibanejad var på plats här i Stockholm. Och de fick frågan på den här presskonferensen om vilken svensk som har varit bäst under den här säsongen.
Bäste svensk i år, han är med på det här samtalet i Mika. Han har haft en fantastisk säsong i New York och leder laget. Så att det var imponerande och avfärdiga. Så att framförallt den här femmålsmatchen mot Bäckis och grabbarna, det var helt sjukt. Så att jag säger Mika.
Får du fortsätta Mika då efter den hyllningen?
Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är imponerande hur Elias Pettersson har fortsatt hur han var förra året. Och nu spelar vi inte mot dem så ofta. Kanske bättre fråga till Oliver hur han är under fler matcher. Men han ser ut att bli bättre och bättre för varje match. Det är en intressant spelare för det från andra hållet i alla fall.
Niklas, är det Mika från dig också eftersom han gjorde fem mål mot just er?
Ja, han körde över oss förr. Men Mika har varit otroligt bra. Och även fast man var i det andra laget så gläddes man åt att han... Just den matchen var alltså helt rolig. Det var... Fan håller du på med? Nej, men han har varit... den bästa. Han har ju som sagt tagit Rangers på sina egna axlar och närmaste slutspel. Och det är imponerande. Sånt betyder mycket när man värdesätter spelare tycker jag.
Oliver då?
Jag får väl instämma med Niklas och Victor. Jag tycker att Micke har varit fantastiskt bra. Det är väl skönt att vi bara har spelat en gång mot dem den här säsongen. Så att... Men det är många bra svenskar, så att, men Mika är väl den som har varit riktigt bra.
Ja, men fortsätter på dig Mika. Ditt målsnitt den här säsongen är ju ruskigt bra. Nästa säsongen, om den kommer igång igen, tror du att du kan fortsätta på samma sätt? Eller hur går tankarna kring det? Janne Bengtsson från NHL undrar den frågan.
Jag vet inte, Bruvel. Med det här uppehållet så tror jag väl skulle vara konstigt. Det känns som att allt gick in där i slutet. Så att man önskar ju hoppas det, men det var väldigt svårt att se.
Ja, fyra stjärnor och mannen utan keps där då, Mika Zibanejad, att det var de som fick de mesta lovorden där. Varför är han så bra som center, Erik?
För att han är skolad i den svenska utbildningen där han är otroligt bra utan puck, och sen är han ju en superartist med pucken, och redan från första dagen där i New York så blev han ju bara bättre och bättre för varje vecka. Det har varit några skador som har stört, men annars har han varit fenomenal, och det här året fram till det här breaket kom så var ju den spelaren som har gjort flest poäng och makalöst målsnitt som de pratar om, och han är ju den stora lysande stjärnan nu på Manhattan tillsammans med Panarin där i New York, som har snabbat på sin ombyggnad tack vare förstärkningar och att Mika haft en explosionsartad utveckling. Och tänk att han tradas mot Brassard, Rickard. Vilken trade när man ser tillbaka på det.
Den är ju helt galen. Med lite distans så tyckte man väl att det här var en bra möjlighet för Mika att få komma till Rangers och hoppades på den här utvecklingen, men det var ju långt ifrån säkert. Så därför är det ju extra glädjande att han har liksom verkligen tagit den vägen, men alltså med Ottavas ögon så att få in Brassard som bara hoppat vidare och misslyckats på ställe efter ställe, det säger väl lite grann om vilken fantastisk trade det här var också, om vi tittar med Rangers ögon som jag har fått en del kritik över hur de har hanterat sina lagbyggen på senare år. Så det här är ju en av de bästa traderna i de senaste 5-10 åren, det måste det vara.
Mika Zibanejad håller ju på att växla upp till att få riktigt så här superstjärnestatus. Är han så vass just nu så han är inne på topplistan över de tre främsta centrarna i hela ligan, Rickard?
Ja, alltså dagsform när säsongen slutar så måste han varit att snudda på den bästa spelaren i hela världen. Men om vi ska ta ett lite bredare grepp om bara vilka tre centrar som jag tycker har högst status sett till den här gångna säsongen som har gick eller håller på, så börjar jag på tredje plats. Trots en lite skakig säsong med skador också, så Sidney Crosby, en lista utan honom som topp tre på centrar, det går inte att göra i min bok i alla fall. Han har ett ruskigt bra poängsnitt även om säsongerna har som sagt varit lite upp och ner både för honom och Pittsburgh, så tycker jag att han är så pass komplett och man vet att han alltid nästan kliver upp som bäst när det behövs som mest. Och kombination av artisteri, hårt jobb, ödmjukhet, you name it. Alltså Sidney Crosby är den moderna centerns skolbok. På andra plats så har vi en kille som är lite från samma ställe. Han är från samma ställe som Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, som gör allt som Sidney gör fast ännu snabbare. Och han har ett vassare skott i mitt tycke. Han har ju i ett par säsonger varit kanske eller lätt NHLs mest sevärda kedja med Rantanen och Gabriel Landeskog. Och när han kommer igen mot en lägen så kan precis vad som helst hända. Så Nathan MacKinnon, han hamnar på plats nummer 2 av centrar i NHL den gångna säsongen för mig. Och även om han har gjort fantastiskt mycket bra, så är det ändå ett litet hopp upp till första platsen. För där behöver ni ju inte vara speciellt förvånade att hitta Connor McDavid som är NHLs bästa spelare, världens bästa spelare. Erik brukar säga universums bästa spelare, you name it. Alltså, han är sevärd, han är allting utom en vinnare i slutspelet. Och det fick han ju inte chansen att ta sig till i år. Så det är väl det enda som man kan sätta på minuskontot att han inte har visat upp den briljans som han har gjort i grundserien på slutspelsnivå i NHL. Men det kommer, gott folk. Var så säkra. Även om det är Edmonton Oilers vi pratar om. Så det är ju Gretzkys arvtagare, det här Connor McDavid. Och han är lite NHLs ansikte utåt, tycker jag. Och jag vet, ni kommer säga, var är Leon Draisaitl? Han är också center. Ja, fast han är också ytterforward med Connor McDavid. Så jag håller honom utanför det här. Så har vi tagit det från början. Men det finns ju jättemånga centrar. Så ni får gärna fylla på här.
Ja, men jag fyller gärna på och skicka en fråga till Erik när det gäller just det centra. Tittar man på det här nu så är de väldigt poängstarka centrarna. På de 12 främsta platserna i NHLs poängliga just nu så är 6 stycken centra där. Hur viktigt är att en center producerar poäng, tycker du, Erik?
Om man spelar i toppkedjan, framförallt i toppkedjan, då ska han ju vara otroligt bra offensivt och stabil defensivt. Som Crosby är ett bra exempel på det. Det är därför han har vunnit precis allting också. Jag vill lyfta fram Bergeron som centrar ju världens bästa lina med Marchand och Pasternak också. På tal om att vara grymt bra utan puck, men leverera offensivt, men inte på den här nivån som de på Valles lista gör. Han vill ju mer Selke då som bästa defensiva forward. Men tänk när Kanada har vunnit de här OS-turnéerna, när de vann World Cup, när vi var i Toronto tillsammans 2016. Då var det ju över 10 centrar i Kanadas lag. Det som är så häftigt med att ha kloka centrar som Rickard Wallin själv var, är att man kan sätta dem i stort sett var som helst. Nästan i målet till och med, för att de är så hockeysmarta.
Ja, för man glömmer lätt. Jag har svårt att lära mig det. Gabriel Landeskog i min bok är ju en center, men det är ju MacKinnons plats, eller hur, Rickard?
Så är det, och precis som Erik säger så är merparten av de forward som ligger högt upp i NHLs poängliga centrar från grunden, och det har ju att göra med att centrar ofta är mer inblandade i spelet. Om man sätter ofta de, nu får man väl säga det för att man var själv center då, alltså de hockeysmartaste som är mest intresserade av att göra jobbet över hela isen, och sen så kommer man oftast i bättre positioner, både genom att spela fram sina medspelare och få poäng på det sättet, och i bra avslutsläge när man ligger i mitten av planen hela tiden. Så det är ju ganska naturligt, men ja, det finns som sagt väldigt många. Men det moderna sättet att spela försvarsspel är ju att anfalla, om man säger så. Så den här defensiva rollen som center som fanns en gång i tiden har ju lite grann växt bort, i alla fall i den mån att man kan bli så pass betydelsefull så att man hamnar i hierarkin att betrakta som en topp, ja, vad ska vi säga, 20-25 i ligan som center, om du inte har det här elementet att du kan utmana och göra poäng och vara, alltså, drivande offensivt, så har du ingen möjlighet att vara det. Så det är ju en väldigt bra sak med hockeyn att det har gått åt det hållet ur underhållningssynpunkt, tycker jag.
Ja, men de hockeysmartaste blir alltså center. Det var därför Erik var målvakt och jag var vänsterforward när man spelade hockey. Och då undrar man hur det går i det nystartade Viaplays hockeyquiz. Vår NHL-reporter Jonathan Lindqvist har ju en förkärlek till just quiz, det har ni ju koll på. Och nu har han samlat ihop ett stjärnfyllt startfält. Vad säger ni om Erik Karlsson som har vunnit Norris Trophy, Victor Hedman som även han har vunnit Norris Trophy, och Gabriel Landeskog som ju blev utsett till årets rookie i sin första NHL-säsong. Ingen av dessa är centra, men hur kloka är de? Här kommer svaret.
Okej, mina herrar, då ska vi avgöra vem som är smartast av den här trion som vi har samlat ihop här. Kommer att vara fem frågor, NHL-tema. Ni skriver ner ett svar när jag ställer frågan. Ni visar upp ert svar. Och sen ser vi vem som vinner. Och så har vi en utslagsfråga också, ifall det skulle bli lika. Fråga nummer ett. Viktor och Gabriel är två av tre svenskar som har blivit vald tvåa overall i NHL-draften. Vem är den tredje? Varsågod och skriv.
Hockeyfråga. Det här kan ju de andra två ju.
Ja, det var väldigt snabbt på blocket där alltså.
Ja. Okej, okay, ja, men jag har chansar här.
Jaha, då kör vi. Då får ni varsågod och visa svaret.
Ja.
Jag vill titta på Viktor först.
Nej, Bäckis var fyra.
Nej.
Vi har fått Bäckis från Viktor, Foppa från Erik Karlsson och rätt svar från Gabriel Landeskog. Daniel Sedin.
Den där var bra gjord. Nej, den var bra.
Sluta.
Ja.
Tack, tack.
Det är inte lurig.
Okay. Jag vet att Bäckis var fyra.
Det stämmer ja, det... bra.
Får man extra poäng om man vet det?
Nej. Foppa var sexa.
Vigga, jag hade inte Vigga.
Du ska skämmas på riktigt.
Sitter i mod och kepsen och kan inte den. Den är lite dålig. Okej. Fråga nummer två. Ranka er tre efter poäng gjorda i karriären. Mest poäng i etta. Och sen i fallande ordning. Nu måste sätta dig i rätt ordning för att få poäng. Ja, får jag se då. Mest poäng först och sen i fallande ordning. Vi har fått Erik Vigge Gabbe från samtliga tre herrar och det är rätt. Erik är ganska klar ledning här med över 100 poängs marginal. Då kör vi fråga nummer tre här då. Vi har ju två Norrisvinnare med oss. Men min fråga kommer att vara vilken nu aktiv back har slutat högst i Norrisomröstningen förutom de här två herrarna då? Alltså nu aktiv, så det är inte Lidas, det är ingen kuggfråga. Vilken back som spelar nu har fått
svensk.
Svensk back. Tack, Erik.
Det var ju svår.
Ja,
det var svår.
Ja, jag tror jag har mitt svar.
Jag tror jag har mitt också. Jag skriver i alla
fall. Jag med.
Ja, jag drar till.
Det gör du helt rätt i.
Ja.
Då får vi om svaren.
Douglas Murray.
Vi har fått Oliver Ekman Larsson från Viktor och Erik. Och vi har fått Strålis från Gabbe och samtliga har fel. John Klingberg har blivit sexa två gånger.
Vad sa du?
John Klingberg har blivit sexa två gånger. Oliver har
blivit sexa. Det var en bra fråga, Jonte.
Tack, ja, lite lurig. Då får ni se vad ni tycker om nästa fråga då.
Okay.
Vem av följande är inte lika lång som vår reslig vän Viktor? Är det Magnus Samuelsson, Michael Jordan, Vladimir Klitschko eller Zlatan Ibrahimovic?
Nej, men inte lika lång.
Ja, tre av de här är alltså lika lång som Vigge och en av dem är antingen längre eller kortare.
Vigge, hur lång är du då?
Kom igen.
Vad kan det vara? 1,95.
Jag har en bra chansning.
Jag tror han är den här killen längre, tror jag.
Är alla redo?
Ja.
Då ska vi se, då får vi med om svaren. Vi har fått Michael Jordan från Gabbe och från Erik. Och vi har fått att Magnus Samuelsson är kortare från Viktor. Det är fel. De här två herrarna är båda 1,98. Det är även Vladimir Klitschko, den gamla tungsmästaren. Men Zlatan är bara 1,95.
Ah,
ja, vad är ställningen då, Jonte?
Ja, om du tar poäng nu så vinner du.
Mm.
Och ni måste ju då ta poäng. Fråga nummer fem. Jag har alltid tyckt att Gabbe ser ut som en snäll version av Dolph Lundgren. I vilken Rocky-film i ordningen spelar Dolph Lundgren Ivan Drago?
I vilken av dem?
Ja.
Hur många är
det? Ja, det är typ 13 stycken.
Herregud.
Är den klar, Victor?
Jag med.
Okej, okay, då ska vi se då. Vilken Rocky-film spelar Dolph Lundgren Ivan Drago? Vi har fått två från Victor, tre från Erik och det blir en jordskredsseger för Gabbe som har rätt.
Yeah.
Snyggt.
Men han gick ju på TV här borta för inte så länge sedan. Han satt ju och kollade på dem säkert.
Ja. Men du, vi har ju faktiskt en andra plats här som ju är lika. Det kan inte vara. Vi måste ha en utslagsfråga.
Ja.
Mm. Utslagsfrågan som är förberedd. Gabbe, du kan ju få gissa bara för att styla också om du vill. Gemensamt. Nej. I grundseriesammanhang. Hur många ramträffar har ni tre haft tillsammans?
Oj.
vi säger närmast utan att gå över. Så att jag slipper räkna så mycket.
Jag har tre i min karriär. Så...
Ja, det går alltid stolp in det.
Ja, men får man ställa en... Jag kunde inte vara med egentligen. Men får man... Hur många matcher har du, Vigge? Vad har du?
En miljard.
Typ 700.
Ja, 700.
Hur har du fått reda på det rätta svaret då? Det är ju helt omöjligt.
Jag kollar. Det är ju helt orimligt egentligen.
För det här har jag suttit och kollat video på alla era matcher och räknat. Själv. Okej, då får vi be om svar här då. Gabriel har gissat på 310. Och vad har vi från Erik? 299. Och vad har vi från Viktor?
102.
Och jag kan meddela att vi har en tvåa i tävlingen. Och det är Viktor.
Ja!
Rätt svar är 116.
Nej!
Då var man ju orimligt högt.
På NL.com finns det statistik på det här.
Och enligt det är opolitligt.
Så har... Vigge 30, Gabbe 36 och dunderstolpskottet Erik Karlsson har 50.
Det är ju det. Stolp ut.
Ja, stolp ut alltså för Erik Karlsson. Alltså gladast ut ändå tycker jag i Viaplays hockeyquiz där med Jonathan Lindqvist. Hur bra är du att quizza, Erik?
Jag är lika tävlingsinriktad som dem i alla fall. Jag känner igen det här att man såg hur mycket Landeskog ville vinna det där bland annat. Så grattis till den segern. Annars är jag mest domare när vi leker sällskapsspel hemma. Yvonne brukar dra igång det, men vi gör säkrast i att jag är domare. Annars blir det... Det kan bli lite hårda ord annars.
Ja, det är rätt. Hur mycket tävlar man om att bli etta i en kommande draft? Nu vet vi inte när draften kommer ske eftersom den är uppskjuten ett tag här. Men hur viktigt är det, tror du, Rickard?
Det är väl klart att det är en fjäder i hatten att gå som nummer ett. Det är ju inte att sticka under stol med det. Det kommer ju med lite extra ansvar och lite extra press i och för sig. Va? Men i år tror jag inte att det är någon speciellt stor grej att tävla om. För det kommer vara rätt klart att det är Alexis Lafreniere som kommer gå som nummer ett. Det är väl alla ganska överens om. Och inte minst när säsongen avslutades som den gjorde så har ju liksom... Ja, det har bara blivit mer och mer klart vad jag förstår. Men ibland så är det lite mer öppet och då kan det bli svårare för lagen mer än för spelarna vem som man ska ta, tror jag. Det är inte så lätt att sitta på första valet när det inte är självklart, utan det brukar utkristallisera sig oftare än inte, om jag minns rätt, att det är oftast ganska klart vem som kommer gå som nummer ett. Sen så är det ju inte det någon självklarhet, men just när man får välja så där högt, då brukar det ju finnas någon spelare som man är rätt säker på. Alltså.
Ja, och sen så finns det ju draft ranking när det gäller spelare från Europa också, vilket gör det mer intressant kanske då med oss svenskar med blickarna mot det här. För där är det en hel del blågula flaggor högt upp på drafttoppen i Europa. Det är Tim Stützle som vi såg under junior-VM, den tyska blivande stjärnan som toppar. Holtz är tvåa, Anton Lundell, finländaren trea och Lucas Raymond på fjärde plats. Och så sa du då Helge Grans som är sexa och även Noel Gunle Luleå, spelaren på nionde plats. Vad säger du om rankingen här i Europa, Erik?
Ja, den är ganska väntad. Riktigt kul att både Holtz och Raymond, som vi kommer få njuta så mycket på Viaplay närmsta åren. Något år till här i Europa kommer vi få se dem i SHL, Djurgården och Frölunda. Sen kommer de att dra över och förgylla på de mindre rinkarna. Stützle som du säger. De har ju några riktigt fina tyska spelare som vi njöt av i JVM där i Tjeckien. Annars är det den här ryska målvakten. Han som skrek så mycket, hade sån energi som ett kärnkraftverk. Askarov med högerplocken. Han tippades ju gå in för junior-VM topp 10. Men det han visade där blev utbytt flera gånger som vi minns. Så han har nog ramlat ur den listan. Och den lista du visar här, Niklas, där är ju inte Askarov med.
Nej, sannolikt inte. Han var ju verkligen in och ut under junior-VM också. Där Alexander Holtz och Lucas Raymond fick ju stora roller i juniorkronorna redan då. Två unga som de var i klassen. Vad såg du av Holtz och Raymond där och då, Rickard?
Jag såg att de växte in i turneringen och tog de här stegen framåt ju längre turneringen led, som de kommer att ha väldigt stor nytta av under de kommande åren här, när de kommer få mer spotlight på sig och få mer ansvar, och det kommer gå fortare, det kommer bli tuffare. Junior-VM är, alltså det är lite oskolat eftersom alla, även om det är väldigt, väldigt skolat också får jag säga numera, men det är ändå, alltså känslorna svallar ju upp och ner, och hockeyn, de här spelarna får ta ansvar, det är det jag ska komma till, i de situationerna när det blir lite mer fokus. Det kommer de ha stor glädje och nytta av de kommande åren, och de här killarna kommer ta jättestora steg redan till nästa år spelmässigt, och jag tror att båda av dem skulle må bra av att stanna något eller några år till i Sverige, för jag tycker att de kommer få press på sig när de kommer över. De behöver liksom sätta sitt allround-spel lite mer, men vilka fina spelare det är, det såg vi verkligen prov på. Jag är ju väldigt förtjust i Lucas Raymond. Alltså hans, jag fick ju förmånen att träffa honom inför junior-VM. Jag tyckte han hade ett väldigt sunt tänk, och jag gillar hur han spelar över hela isen för att vara så ung. Så han kommer inte bli vald före Holtz med säkerhet, men jag tror att han kommer bli en ruggigt, ruggigt bra spelare och vara skillnaden för sitt lag borta i NHL under många år framöver. Sen måste jag säga också att det är kul att se Helge Grans som är uppe på den där listan också. Jag spelade med pappa Morgan i Troja Ljungby, ja, när jag var utlånad dit. Och det måste jag säga är en av de mest talangfulla spelarna som jag har spelat med overall. Alltså, men han var svinnöjd med att bo i Ljungby och hade sitt jobb på kommunen och slog sina flippmackor på isen, så fortfarande bland de bästa jag sett. Så det finns mycket hockeygener i den pojkens kropp också. Jag skulle inte bli förvånad om den killen verkligen blir en toppback borta i NHL inom några år heller. Vi har ju fin backtradition i Sverige, så han kommer fylla på den kvoten, det är jag helt säker på också.
Ja, och mitt breda leende, som jag växte upp där i Kronoberg och kollade på Troja mycket, så är det ju härligt med en kronobergare där som sätter färg på det också. Är du med på Rickards tanke att ha Holtz för Raymond?
Holtz har ju ett otroligt skott i klass med Patrik Ross, som också härjade i bland annat Troja, vi ska ju den knyta ihop den säcken. Men också Raymonds playmaking ability. Han är ju en sån otrolig playmaker. Så de har lite olika spetskvaliteter. De har gemensamt leende på läpparna att få gå ut på isen. Eller köra fys. Eller stå på skottrampen. De älskar ju sin hockey och är ödmjuka. Den kombinationen kommer göra att de kommer driva långt, långt upp bland stjärnorna i NHL. På Viaplay in i framtiden. Så att jag tycker det är härligt att se framtidens stjärnor. Du sa ju, Niklas, att det var årets höjdpunkt i hockeyn, JVM, och jag är beredd att hålla med. Och sen, de här spelarna behöver ju lära disciplin. Ryssland hade för dålig disciplin i finalen, Kanada vann guldet. Sverige hade för dålig disciplin i semifinalen mot Ryssland och förlorade delvis därför. Så att det är ju en del av att få ihop hela pusslet som hockeyspelare, och det kommer de här killarna att få till slut.
Ja, man märker att du har hockeyabstinens, Erik, när du börjar analysera junior-VM också på den här frågan där, alltså Kanada vann en dramatisk final mot Ryssland, det kanske minns den där efter förlängningen. Det var framtiden det, men det är härligt att backa tillbaka bandet också mot det som har varit. Vi gör ju det med hjälp av vår NHL-kommentator Niklas Holmgren, som har upplevt många stora, mäktiga finaler. Den här veckan så minns han finalen 1990.
Men hallå där, Niklas Holmgren här igen. Vi är framme, tycker jag, vid finalen 1999. 97 vann ju Detroit första gången på 42 år. 98 vann Detroit också 4-0 i matcher över förre, vi har sagt, experten Kalle Johanssons Washington Capitals. 1999 så var två nya lag framme i final. Det var Dallas Stars med Ken Hitchcock som coach mot Buffalo Sabres med Lindy Ruff. Detta Dallas anförda utav Darian Hatcher, med Mike Modano, med Jerry Lehtinen och Ed Belfour i målet, men inte minst också Brett Hull, som ju kom att spela den avgörande rollen så småningom. I Buffalo, ja, där var ju Michael Pekka den ja, ledande utespelaren, kanske kaptenen, som jag tycker var underskattad, var en riktigt, riktigt bra spelare. Lindy Ruff var ju coach. Vi hade spelare som till exempel Joe Junot, men framförallt var det här Dominic Hasek lag, The Dominator, med en målvaktstil som skulle få dagens målvaktstränare att bli gråhåriga på nolltid. Han kastade klubban, han låg upp och ner, han sprattlade, han, jag vet inte hur han bar sig åt, men han räddade puckar. Och när vi summerar hans karriär så var det ju enastående. Vad säger som 6 Vezina Trophy, bästa målvakt i NHL. Det var två ganska utvilade lag som kom till final, så tillvida att de hade gjort processen kort med sina motståndare i konferensfinalerna. Buffalo hade vunnit 4-0 i matcher mot Ottawa Senators i sin konferensfinal, medan Dallas Stars hade vunnit i fyra raka mot Edmonton i sin konferensfinal. Men i finalen blev det jämnt, det blev tätt, det var bra försvarsspel, det var bra målvaktsspel. Två av matcherna till övertid, två avgjordes på uddamålet, en match avgjordes med två mål efter ett mål i öppen kasse. Så att det var tätt och det var ovisst verkligen. Och vi kom fram till den 19 juni. Marine Midlands Arena i Buffalo. Det var där det skulle avgöras. 1-0 gjorde Jere Lehtinen för Dallas i den första perioden. Finländarens tionde slutspelsmål den säsongen. I andra perioden så kvitterade Stu Barnes fram till 1-1. I den tredje perioden blev det inga mål. I den första övertidsperioden blev det inga mål. I den andra övertidsperioden blev det inga mål heller. Däremot så kom avgörandet då i den tredje övertidsperioden. 14:51 in på den tredje övertidsperioden så slår Brett Hull in en retur från en position i målgården över en sprattlande Dominik Hasek. Ett mål vars korrekthet divideras än idag. Det är en snackis än idag. Det hade kommit en regel som sa att man inte fick vara i målgården när man gjorde mål. Men regeln var väldigt luddig. Hade man kontroll på pucken i målgården så skulle det godkännas. Och det var det som domarna då höll sig till. Men det är fortfarande som sagt en smaksak på vad man hade sina sympatier. Om man tyckte det skulle vara godkännas eller ej. Nu ville hunden in här också. Bara en sån sak om vi pratar om den här finalen. Nej, det var häftigt. Det var en häftig final. Och Dallas blev alltså Stanley Cup-mästare för första och hittills enda gången. Dessutom är det den längsta finalmatchen, avgörande finalmatchen i NHLs historia. 14:51 in i den tredje övertidsperioden. Brett Hull, Dallas Stars Stanley Cup-mästare 1999.
Ja, tack för tillbakablicken. Och nio Niklas Holmgren, man ryser alltid lite efter det här. Det är alltså Dallas enda Stanley Cup-titel än så länge alltså. Och tänk att man 1999 pratade om målgården redan där och då, Rickard.
Ja, det här får man ju faktiskt komma ihåg när man är inne på det här målgårdskaoset, att man tycker att ja, men det är ju bara att man säger att man får inte vara i målgården så det är slutdiskuterat. Här har vi beviset på att det inte är regeln, det är bedömningen som alltid är fallet, eller hur Erik?
Det är helt sant och jag minns tillbaka med gåshud över Hašeks briljanta spel. Han släppte klubban som Holmgren sa och gjorde otroliga räddningar mot Eddie the Eagle Belfort som drog längsta strået. Annars är det ju trotjäna lite grann. Man tänker tillbaka på Newendike, Mike Modano och det stora utedasset Hatcher. Alltså det fanns ju många karaktärer i det här Stars-laget.
Ja, men det är fint med trotjänare som lyckas i slut och få höja den där bucklan. På tal om trotjänare, det är en del av diskussionsämnet också mellan Jonathan Lindqvist och Håkan Södergren i Viaplays hockeypodd den här veckan.
Lite less i svensk hockey på att spelare flyttar fram och tillbaks, kors och tvärs och sådär. Och det är svårt att hindra dem att flytta mellan ligor. Vill de testa lyckan utomlands, tjäna pengar? Vill de gå från allsvenskan till SHL? Det kan man inte sätta stopp för, men kan man göra någonting för att hindra dem från att gå mellan klubbar i SHL till exempel? Och det jag tänkt då är att jag hittat på någonting som jag kallar för en trotjänarpott. Och då tänker jag att man tar ungefär 1% av tv-pengen, säger vi om den är 40 miljoner så är det 400 000. Och den får bara användas för att betala ut löner till spelare som antingen gjort 3 seniorsäsonger i följd eller totalt 5 säsonger i klubben som junior tidigare seniorsäsonger. Så att man på något sätt skapar ett incitament för klubbarna att behålla spelare och spelarna kan få lite bättre betalt om de stannar och sånt där. Vi kan ju inte ha ett system som NHL där de har restricted free agents och så vidare och sånt där. Så det här är det jag kommer på för att ha någonting för så att vi slipper de här ständiga flyttarna kors och tvärs. Är det möjligt?
Alltså allting är ju möjligt för det är en förhandlingsfråga hela tiden. Det här är ju mellan Unionen och SIK och klubbarna och SHL då, som det görs avtal varje dag, kollektivavtal. Va? Så allting är ju möjligt, men generellt alltså, så måste man ändå påstå det att är det någonting som ska alltså, pacta sunt servantes. Avtal ska gälla. Mm. Det är ju det egentligen som går på det hela, va?
Så att, har du skrivit ett avtal, en så kallad visstidsanställning som hockeyspelarna har nu, då är det fan med upp till dem också att sköta det avtalet som de har gått med på. För att det har de ju oftast förhandlat sig till med vissa förutsättningar. Det vill säga att om jag får 2 år så ska jag vilja ha det här ersättningen och då ska ni få ut det och det av mig. Ja, men då får man stå också för det som man har skrivit på. Så att, jag hör att du har bra intressanta lösningar på det och jag förstår så att säga med ditt ångermanländska dialekt att du är lite irriterad för tillfället, för att det är ju verkligen så att Modo lider ju verkligen av det här problemet nu, va? Men samtidigt så är det på något sätt så att du måste hitta ett sätt så klubbarna att de ska stå för det de har skrivit under gentemot spelarna, men då måste också spelarna plocka upp handsken och stå för det de har skrivit på samtidigt. Alltså då skulle jag ska bolla tillbaka det till det. Är det inte bättre då så att säga att göra kanske lite tvärtom också som i NHL, för vi kan ju inte relatera till NHL alltså. Gör det istället så att du betalar ut en bonus om du fullföljer ett kontrakt då. Alltså lägg inte alla pengar upp i första året, andra året, utan lägg upp en pott som till exempel det är då, jag har 1 år så får du 10% påslag, är du 2 år så får du 20% påslag, eller gånger 2 eller gånger 3. Och sen får du en utbetalning, en klumpsumma, när du fullföljer ditt kontrakt. För då har du ytterligare ett incitament för de här spelarna att fullfölja det. Men i grund och botten så är det pacta sunt servantes.
Men vet du vad jag tänker? Jag hör vad du säger, men jag tänker så här att med mitt förslag, då måste ligan, klubbarna i ligan komma överens om att vi hedrar den här procenten. Det är så vi gör det. På ditt sätt, då måste spelarna göra en eftergift och få mindre cash direkt. Och jag tror att det kanske är lättare för ligan som enhet att komma överens om någonting än det att få in spelare med olika agenter och så vidare att enas om att gå med på ett sånt upplägg.
Ja, det tror jag är tvärtom. För att är det några som bråkar med varandra oavsett så är det ju klubbarna. För att det är fortfarande en klubb som tar en spelare från en annan klubb. Så att där är det, tror jag, nästan större problem. För du kommer alltid hitta ett får och en varg någonstans som kommer försöka äta upp varandra. Så att... Jag tror att det är som sagt hitta en överenskommelse med klubbarna. Det har man ju redan gjort. Alltså Bosmandomen, 95, det är 25 år sedan. Den gjorde ju och delade upp det här problemet rätt så enkelt. För då hade du till och med förut, så att säga, när du fullföljde ett kontrakt, då hade du ytterligare ett år som klubbarna satt och nästan på liksom restricted free agent-stuket. Och det fick man bort och så började man arbeta efter det här nya systemet om att kontraktet gällde, därefter kunde spelaren byta arbetsgivare om han ville. Och nu kan man ju faktiskt, även under pågående kontrakt, 6 månader innan det går ut och liknande, börja förhandla med en ny arbetsgivare. Så spelarna har väldigt mycket förutsättningar för faktiskt, jag tycker att de ska börja ära sina kontraktstider.
Lindqvist, Södergren, de har kunnat sitta sådär hela natten tror jag, att debattera fram och tillbaka. Vad är din åsikt, Erik?
Ja, jättekloka resonemang från lite olika berg som vi inledde på, där att man kan se olika perspektiv. Jag hakade ju på och känner starkt för Jontas förslag att ta 1% av tv-pengarna till trotjänare. Och nu har vi Per Åslund för att knyta ihop säcken i den här Viaplays hockeypodcast. Hade det funnits en sån grej nu att applicera, då hade ju Färjestad kunnat tagi den säcken med pengar och gett Per Åslund, en av SHLs absolut bästa spelare förra säsongen, en riktig trotjänare i Färjestad, har vunnit 2 SM-guld. Ge honom ett bra kontrakt som han är värd nu några år framöver. Så intressant ämne.
Ja, det är ju ett jätteintressant ämne, men ja, nu går jag ju lite igång här och vet ju en del hur det brukar gå till i klubbarna när man ska dela ut de här kontrakten till då trotjänare. Och då är det alltså någonting som har hänt som av förklarliga skäl så vet ju klubbarna vilka spelare som vill vara kvar och inte vill flytta. Och då använder sig nästan alla av den här hemmarabatten som det kallas populärt. Och jag har väldigt svårt att förstå att det ska vara så jäkla svårt att uppskatta de som vill vara på ett ställe och inte bara utnyttja det. Och då pratar jag inte bara om fallet med Per Åslund. Det här har ju varit alltså på tapeten väldigt många år också. Men jag tycker att det borde vara det lättaste för klubbarna att hitta sätt att det behövs inga alltså specifika pengar från ligan för det. Det måste ju vara sunt förnuft som klubbledare tycker jag och se till att de spelarna som är viktiga för klubben, som liksom sätter det här kulturbärarna som gör att ny förvärven känner att fan, de här spelarna som har varit här länge, de gillar klubben, de kan föra vidare allting, istället för att försöka gneta till några tusen lappar. Alltså det rör sig om förvånansvärt få kronor för att göra de här kontrakten, att spelarna känner sig nöjda i sammanhanget, tycker jag. Så jag förstår vad herrarna diskuterar där, men det är en attitydsförändring, tror jag, från många, alltså klubbledare som skulle kunna lösa det här problemet och att inse värdet. Jag har ju sagt det förut, att jag tycker att en av de bästa sakerna som Frölunda har gjort är att de har hållit fast vid Joel Lundqvist. Och liksom, fast han hade lite skakiga säsonger, låtit honom ha ett bra kontrakt. Han är stolt över att tillhöra Frölunda. Han liksom skickar vidare allting det som Frölunda vill stå för. Det blir enkelt att ha de spelarna och bygga vidare på. Jag förstår inte att det ska vara så jäkla svårt att ta, att det är bättre att betala en sån lite för mycket än att behöva ta och börja om och chansa på någon som man inte vet fungerar. Alltså, jag kommer aldrig förstå det här, men jag har ju heller inte suttit som Håkan Södergren och delat ut de här kontrakten heller. Men för mig är det, alltså, det är glasklart, och det ska inte behöva regleras i någon slags pott från en liga, utan det här är bara sunt förnuft hur man bygger ett lag.
Hur mycket kan du relatera det här till din karriär och avslutningen där, Rickard?
Nej, men jag var lite under andra förutsättningar. Alltså jag förstod att skulle jag stanna kvar i Färjestad så var det helt andra förutsättningar som gäller. Och jag bad inte om några summor som var över, utan jag tyckte det var jätteschysst det jag fick de sista åren också, även om det var extremt mycket mindre än vad jag hade haft innan. Så det var fine. Men alltså man har ju hört många förhandlingar genom åren, både i Färjestad men även i andra klubbar. Och utan att gå liksom några speciella fall mer ingående så där, så har man ju hört, alltså det är i sammanhanget av vad klubbarna betalar med arbetsgivaravgifter i allt det här, så och bara sträcka sig en liten bit till som gör spelarna nöjda skulle vara så himla mycket värt. Jag önskar att ledarna förstod hur mycket det skulle vara värt bara att behålla de här spelarna. Och tycker man att det är så jobbigt att betala en grundlön, sätt bonus här då. Det är väl inget svårt. Om man är rädd för att det är, om det är ålder eller om det är poäng eller istid. Men de spelarna som gör jobbet där ute, det ska ju inte spela någon roll bara för att man kommer ifrån en klubb där man liksom har växt upp. Alltså, alla klubbledare som sitter och ska dela ut, som sportchefer och you name it, alltså, de vet ju det här att vissa spelare är rotade, de vill inte riva upp familjen vill inte flytta, och då använder man det emot spelarna i vissa fall också. Och det kan jag väl förstå till viss del, att man inte vill överbetala, men heller inte underbetala heller. Jag tycker det låter lite konstigt. Håller du inte med mig, Erik? Du har ju också hört om det här också, att vissa spelare som verkligen inte vill flytta blir mer eller mindre tvingade, och beslutar de sig sedan att vara kvar, då är de ändå lite missnöjda, och då har man ju ändå inte en spelare som man den spelare som man vill ha från början heller.
Jag ska berätta en hemlighet då, på tal om den frågan, Rickard. När man sitter i en tränarstab, så är det ofta som tränare man känner frustration över det här. Man vet att en kille som gör ett otroligt jobb oavsett position och har hjärta för klubben. Och då vädjar man ju som tränare och vill att, men ge honom de 30 000 till, eller vad det nu handlar om, istället för att de byter klubb inom SHL och får 40 000 till i lönekuvertet. Alltså ofta är det som du säger, man sträcker sig lite grann och visar, vi uppskattar det hjärta du visar för föreningen och staden, plus att vi uppskattar det du gör på isen. För alternativet är att man tar in en utomstående som man inte riktigt känner till och betalar den summa som man egentligen hade kunnat betala för spelaren, som man vet vad han presterar. Gustav Lindvall är ett bra exempel i Skellefteå. Inte för en andra klubba börjar buda på honom efter succé-säsongen. Då, oj, nu kommer han upp i en lön där han är marknadsmässig, plus att han har stort hjärta för klubben. Så det här är ett otroligt intressant ämne, och jag vill se dig som sportchefen vacker dag, Valle. Det skulle vara intressant. Jag tror du skulle göra det jättebra, men jobba vidare med oss här på Viaplay några år till.
Det är lätt att vara sportchef när man sitter här i liksom och inte har något ansvar att dela ut pengarna. Det förstår jag också. Men om jag tar en annan parallell till vad Färjestad gjorde med Gustav Rydahl under säsongen. Här hade vi en spelare som han signade jättebilligt och kom in till Färjestad utan några förväntningar egentligen alls på sig. Sen så helt plötsligt så är han första center. Då gav man honom ett nytt kontrakt, och istället för att bara, haha, vi har honom billigt ett år till, signade upp honom. Det är lite den andan jag tycker att man borde oftare kunna se som fördelarna som klubbledare. Att liksom hålla de viktigaste spelarna med lokal anknytning nöjda. Och det är möjligt att man överbetalar, men det är ofta så små i sammanhanget pengar det rör sig om. Så jag tycker att man ska vara extremt rädd om de profilerna, och det är lite grann det som har blivit också, att man tvingas att söka sig vidare eller kanske ut i Europa för att tjäna lite pengar och sådär. Jag tror att det skulle vara mera värt om klubbarna insåg det värdet också, för det är ju återigen, det är så man skapar den här, vad säger man, kulturen som man vill ha i omklädningsrummet på alla håll. Det är bara genom människor, det är ingenting som sitter i några väggar, utan det är alltid några nyckelspelare som ska föra det vidare.
Ja, du är nyckelspelare hos oss, säger Wallin, så hoppa inte på några jobberbjudanden nu. Erik kan brukar skicka ut lite platsannonser hit och dit, då, men ni stannar kvar. Och det gör ju det hela lite intressant också i hockeyvärlden här, att resorna och karriärerna brukar bli väldigt långa ark, så man får googla upp och se vad alla har varit. Och vad har de tagit vägen nu egentligen? Ny programpunkt här i Viaplays hockeypodd, och det gäller spelare och tränare som vi minns som har satt stora avtryck i hockeysverige och i hockeyvärlden under sina karriärer. Torgny Bendelin är ju en sådan tränare som hade mängder med destinationer, var framgångsrik också. Och man undrar ju, var är du nu, Torgny?
Jag finns hemma på Gotland, hemma på ön. I närmare bestämt Djupvik på södra delen av Gotland då.
Om man tittar kring det hockeymässiga, vad håller du på med där, Torgny?
Ja, jag är pensionär kan man säga, men också gör lite små grejer så här, och det här året så har jag faktiskt ända fram till februari då, så har jag faktiskt hjälpt italienska hockeyförbundet lite grann och varit lite mentor för deras juniorlandslagstränare och varit med och utbildat tränare där då, så att jag skulle ha varit där nu också, men alla förstår ju varför naturligtvis.
Ja, vad har du hört där nere från angående coronaläget och det som har skett, och framförallt de i Italien som verkligen har varit i centrum?
Ja, det är ju katastrof här. Det är väldigt, väldigt tråkigt och väldigt ledsamt. Alltså, om man säger hockeydelen är ju bara i norra delen av Alperna, om man säger. Och de här områdena som har varit väldigt hårt ansatta är ju hockeyområden, om man säger, så att... Så det kommer att slå enormt hårt på hockeyn där, det är jag helt säker på. Och nu har jag haft lite videokonferenser nu några gånger de sista veckorna här med övriga ledare och styrelse där då. Och de säger att klubbarna kommer att minska sina budgetar med mellan 30-50%. Och de har ju redan innan varit små, om jag säger då. Så det är tufft.
Ja, jag förstår detta. Men du, vi blickar bakåt lite, Torgny, mot tränarkarriären som du har haft, som ju satte fart där just på Gotland då, i Roma. Och sedan tog det till Tingsryd och till AIK också. Just det avstampet i AIK där. Berätta hur det påverkar din tränarkarriär och framtid.
Ja, det var ju tre fantastiska år. Jag kom ju till AIK när de hade ramlat ur... Elitserien som det hette då, 93, och de hade ju ett stjärnlag som fick ju börja med att sälja av alla stjärnorna, och några blev ju proffs i NHL och några gick ju till andra elitserieklubbar då, och så det var tuffa tider, om man säger, och det fanns ju inte som vanligt med AIK-ekonomin var då också problembarnet, och men jag antog den här utmaningen och kände att det liksom ändå fanns möjligheter, och tillsammans med då en sportgrupp som bestod av före detta gamla spelare i AIK så byggde vi upp ett nytt lag, och framförallt med ta tillbaka många gamla AIK-spelare då, och satte igång och träna hårt och så här. Så det var en riktig resa, och målet var ju naturligtvis att komma tillbaka till elitserien så fort som möjligt då, och det bar sig inte bättre att vi fick vänta till ena sista matchen, och det är faktiskt i dagarna som det hände. Det var faktiskt 15 april 94 som vi tog steget upp då. Och det var en sån här speciell match då. Mötte Boden i sista matchen och var tvungna att vinna med 3 mål. Fredag kväll i Globen, fullsatt. Jag tror att 99% var svart-gulklädda, så det var en otrolig upplevelse faktiskt. Så vi klarade, vi vann med 3-0 och tog steget upp då.
Och sen har ju tränarkarriären gått vidare och många stora klubbar då med Leksand, med HV, Linköping, Malmö. När du tänker tillbaka så, vilken klubb fastnade du vid då? Vad hände det mest?
Ja, jag kan väl säga att den resan som jag gjorde i AIK var ju väldigt speciell. Alltså, och sedan så jag hade två fina år, eller tre fina år i Leksand, och efter det så var det ju Linköping också, och det var ju samma sak där. Linköping hade ju gått upp året innan då och ramlat ur med dunder och brak, och så skulle vi ju försöka ta tillbaka laget igen då. Och fick ju ånyo göra en sån här resa och avgjorde i sista matchen igen. Vi mötte Södertälje uppe på, i Scania-rinken då. Det är rätt så kul faktiskt. Hans-Erke Järvisäcken, som nu är, faktiskt är tränare här på Gotland, i Visby-Roma. Han tränar ju Södertälje då. Så att vi möttes ju i sista matchen, och de var ju redan klara då. Men jag bjöd hem honom på fika här för någon månad sedan. Och, så vi pratade ganska mycket om den där matchen. Det var väldigt kul faktiskt.
Ja, jag förstår det.
Sen, ja, fina gamla minnen.
Ja, och du har ju många sådana också. Du har jobbat väldigt mycket med landslagen också. Framförallt ungdomslandslagen. Men aldrig Tre Kronor som huvudtränare. Hur nära har det varit att du har hoppat på det uppdraget?
Nej, det har nog inte varit så nära. Det var ju... Jag har ju mest jobbat på juniorsidan, eller bara på juniorsidan kan man säga. Och jobbat med utveckling då, vilket jag tycker har varit väldigt stimulerande då. Jag kan säga att jag tror efter andra året när jag tränade i AIK så blev jag inbjuden av att äta lunch med Rickard Fagerlund ute på Volkswagen då. Och, så han erbjöd mig faktiskt tränarjobbet i Tre Kronor. Men jag kände att jag hade bara varit ett år i högsta ligan i SHL, och dessförinnan jobbat mycket i andra och tredje ligorna, så att jag känner att jag var inte riktigt mogen för det där, tyckte jag. Och jag har aldrig ångrat det beslutet heller faktiskt.
Säga nej till Rickard Fagerlund, det är inte många som vågar göra det, eller?
Ja, nej, precis. Det var ju naturligtvis roligt att få frågan. Och, men som sagt, jag kände att ska man ta det jobbet så behöver man ju ha mycket mer fötterna än vad jag hade då. Så att, men det var kul. Ja. Men som sagt, jag har ju mest jobbat på juniorlandslagen, både 17, 18 och 20 landslagen då. Och det har varit otroligt roliga jobb, alltså fantastiskt fina år måste jag säga. Jättekul.
Avslutningsvis, Torgny, om jag bara ställer en fråga här och du får säga ett namn. Vilken eller vem är den bästa spelaren du har coachat under alla dessa år?
Ja, det var ingen lätt fråga.
Nej, jag vet.
Det är Niklas Bäckström, står nog väldigt, väldigt högt på den listan. Utan tvekan den skickligaste center som jag haft, kan jag säga. Jag skulle också faktiskt vilja nämna Thomas Jonsson som jag hade i Leksand, som är absolut den bästa back jag har tränat. Det var ju Thomas näst sista år när vi gick, hade den här serien mot Färjestad, om du kommer ihåg alla förlängningar och overtimes-matcher som var i semifinalen där. Då var Thomas absolut den bästa backen någonsin har tränat. Han var helt outstanding. Och jag förstod då varför han både har vunnit Stanley Cup och OS och VM-guld och alltihop då. Så att, en fantastisk person och människa också.
Ja, jag förstår då. Han har ju följt dig som ledare där, ser det mer också. Mm. Tack så jättemycket, Torgny. Det är kul att få titta in i din värld. Och jag har hört att hockeyn är inte slut för din del där. Och ta det lugnt under coronatiden här och sköt om dig och hälsa familjen.
Detsamma. Ja, det ska jag göra. Detsamma. Ha det jättefint, Niklas. Tack så mycket.
Tack så mycket. Torgny Bendelin.
Hej, hej.
Ja, kul att få titta in hos Torgny Bendelin som alltså befinner sig på Gotland nu, och det är ju ett sånt där namn som väcker många minnen. Vilket hos dig, Erik?
Ja, framförallt att han, när han ledde juniorkronan som ni pratade om, Niklas, så var det efter den här juniorutredningen, så att när man sprang på honom i ishalla så, och jag jobbade på hockeygymnasiet både i Färjestad och i Rögle under den tiden, och han bara: får dem att tävla, se till att de tävlar. Jag är inte så bra på gotländska, men enormt hjärta har han. Alltså han är så känslomässigt investerad och gjorde ett viktigt jobb för Svenska Hockeyförbundet, som sen Per Mårts tog över, och Rönnberg och Grönborg och hela det gänget. Och sen minns jag när han tränade HV71 när jag och Rickard var i Färjestad. När han mitt i slutspelet under en träning slet av sig kläderna och stod ju som matadoren i tjuren Ferdinand. Och liksom försökte mana till passion hos spelarna. Och jag minns att Petrasek och fler spelare var lyriska över det hjärta han visade. Så att det är en otroligt känslomässigt engagerad coach.
Har era åkriktningar korsats någon gång, Rickard, Lina och Tony Bedelins?
Nej, förvånansvärt lite faktiskt. Men det är klart att man har ju stött på honom som motståndarcoach en del genom åren. Och det som poppade upp i mitt huvud när man ser Torgny, det är ju det där som Erik berättar om i HV. Alltså, det var ju verkligen en brandkårsutryckning alla Perra Jonsson också som har gjort det där, klivit in och visat känslor och fått med sig gruppen på det sättet. Sen har jag inte haft förmånen att jobba tillsammans med Torgny, men det är väl hockeypassionen som sticker ut när man hör och ser om honom.
Ja, sannoliken. Och kul om ni vill hjälpa till där hemma. Använd hashtaggen VH Podcast på Twitter och sen finns det ju på Instagram och på Facebook via Plays Hockeys plattform. Vilken ni tycker vi ska dyka in och ska vara någon gammal spelare eller tränare så ska vi lokalisera dem och prata lite med dem. Kul att ni har lyssnat och tittat på den här podcasten, avsnitt nummer 275 som nu vi stänger och vi gör det, och tacka Erik Granqvist och Rickard Wallin för den här kvällen. Och på återhörande återseende nästa vecka så hoppas vi att vi har lite nya besked angående NHL också, vad som händer med säsongen där. Men trevlig kväll på er, så glöm inte bort att morgon onsdag så är det ju inte hockey utan då är det fotboll som gäller via Viasat Premium och via Play. Då är det Champions League-studien Retro som öppnar upp 2000 och matchen från 2011, Barcelona Manchester United. Ja, det är bara att njuta av den, det var dramatiskt så mycket kan vi säga, men googla inte resultatet, återupplev det där igen. Och sen så blir det Viasat Spot Live på torsdag och fredag, och så öppnar ju Premier League-studion Retro upp på lördag. Där har ni schemat. Hoppas ni tar hand om varandra där ute och hjälper till för de som behöver det i dessa tuffa tider. Via Plays Hockeypodd tackar för uppmärksamheten och säger på återseende, återhörande, och glöm inte bort, en för alla, alla för en.
Produceras av I Like Radio.